Geschichte, die den Menschen som Mikael och hans änglar faller ner inför i Operan. hier der Gott noch der Kirche Johannes. Es strid uppst du die Himmel. Mikael och hans änglar på sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stridde mot dem. Men det förmådde inte mot dem. Och i himlen fanns inte mer någon plats för dem. Och den stora draken, den gamla ormen, blev nedkastad. Han som kallas djävul och satan. Och som förvillar hela världen. Han blev nedkastad till jorden. Och hans änglar kastades ned efter honom. Och jag hör en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten på riket blivit vår Guds och väldet hans Guds. Ty våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervunne honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörd. De älskar icke så sitt liv att de droge sig undan döden. Glädjen för den skulle i himlar och i som bor i den. Men det i Gud och livet var. Ty djävlar kommit ned till er i stor vrede, eftersom han vet att den tid han hade kvar.
Thank you.
Den som nu så ödmjukar sig att han lever såsom detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tager emot ett sådant barn i mitt namn, han tager emot mig. Men den som förför en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en barnsten väcktes om hans hals och han sänktes ned i Faderns Gud. Vi är världen för förförelsens skull. Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om du din man eller din mod är i din förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet byggt eller halv än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om din öga är i din förförelse, så rinn ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet i nu än att hava båda ögonen i behåll och kastas i den brinnande elden. Se till att inte förakta någon av dessa små. Jag ser i reden att deras ägda i himmelen alltid ser mitt himmelske faders ansikte. Låt oss varje veta om det flytta och virka i flytta. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av alla.
Jesus Christus, Guds livets son, du är av all överallt. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn, låt oss bedja. Käre himmelske Fader, du som i din outsägliga nåd sänder oss dina heliga änglar att vara våra beskyddare och våra vägvisare på en farlig och vilsam färd genom detta livet. Giv oss också nåden att i de heliga änglarnas gemenskap fira gudstjänst och uppstämma lovsång i din helgedom här på jorden, att vi en gång förenade med den heliga vitklädda skaran må med den och instämma i priset och lovsägelsen inför din tron i himmelen. Amen. Den heliga predikotexten på Sankt Mikaels dag, tredje årgången, läses i Matteus evangeliet 21 kapitel 14 till och med 17 verserna, där de heliga orden i Herrens namn står lida. När Jesus var i helgedomen kom och blinda och halta fram till honom, och han botade dem. Men när översteprästerna och de skriftlärde såg det under som han gjorde, och såg barnet som ropade i helgedomen och sade: Hosianna, Davids son, då förtröt detta dem, och de sade till honom: Hör du vad dessa säga? Då svarade Jesus dem: Ja, har ni aldrig läst, av barns och spenabarns mun har du berett dig då? Därefter lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Herre, förbarma dig över oss och inskriv ditt heliga ord i våra hjärtan. Amen. När Herren Kristus under folkskarornas hosianna-rop och jubelsång hade dragit in i Jerusalem, och sedan han hade drivit ut månglande och köpslående människohopar ur templet, så stannade han kvar i sin gudshus. Och nu berättar den här texten för oss idag om de olika slag av människor som frälsaren mötte där inom de helgade murarna. Där kom blinda och halta fram till honom, och han botade dem. Där stod det överste prästerna och de skriftlärde och kritiskt skärskådade allt som hände omkring Jesus. Och så var det barnen som med hög röst prisade och lovade honom i helgedomen: Hosianna, Davids son. Denna barnens lovsång i Jerusalems tempel aktualiserar för oss frågan om den lovsång som även vi brukar uppstämma i våra helgedomar, och som ju är ett mycket väsentligt del i vår kristna gudstjänst. Ämnet för denna predikan må alltså bli detta: lovsången i Herrens hus. Lovsången i Herrens hus. Om detta lär oss vår heliga text för det första: lovsången i Herrens hus riktas till Kristus ur tacksamma och ödmjuka hjärtan. Mitt hus skall vara ett bönehus för alla folk, men vi har gjort det till en rövarkula. Med dessa Guds egna ord hade ju Herren Jesus försvarat tilltaget att snabbt och effektivt göra slut på köpenskapen i Jerusalems tempel. Och med samma ord så har han en gång för alla klargjort helgedomens egentliga uppgift: att vara den plats där människorna möter sin Gud i bön och åkallan. Bön, det är inte bara att människan kommer fram inför Guds ansikte och talar om för Gud alla sina bekymmer och alla sina önskemål. Utan bön är också att tacka Gud och att prisa Gud för allt det goda som han ger oss till både kropp och själ. Och när människan besinnar att Gud ger henne långt mer än vi själva kunna bedja eller tänka, så förstår vi att tacksägelsen och lovprisningen har ett mycket stort, ja det största utrymmet i den kristna bön, om den ska vara efter Herrens sinne. I helgedomen möter oss nu Kristus. Han möter också människorna i Jerusalems tempel, som vår text har berättat om idag. Men nu som då är det inte alla människor som vid det mötet är redo att ge frälsaren tacksägelse och lovpris. Vi minns att texten talade om de halta och blinda som kom till Jesus i templet och blev botade av honom. Nog var väl de människorna tacksamma i sina hjärtan. Men deras tacksamhet tycks inte ha funnit något hörbart eller synbart uttryck. Och med all rätta så är vi ju av naturen rätt misstänksamma och tveksamma mot en sån där tacksamhet som bara finns i hjärtat, men som aldrig kan kosta på sig en gest eller en ton som visar dess styrka och dess växt. Vi kan tänka oss att de där många människorna som Jesus i Jerusalems tempel hade botat från deras rykten, att de också gärna ville ge uttryck åt sin tacksamhet mot Herren Jesus. Men så såg de sig omkring och vad fick de se? Där såg den stora hopen nyfikna, dessa som alltid samlas när något märkligt är åtfärda, som alltid vill vara med och titta och höra. Och bara deras åsyn kan ju verka förfärande på den som i hjärtats stenfall vill prisa sig. Men när de utade människorna såg sig än mer omkring, så fick de syn på de skriftlärde och översteprästerna som stod där med sina kalla och kritiska ögon och noga noterade allt som försiktigt för att sen kunna vederbördigen kritisera och rent av straffa. Och då krympte dessa hjärtan samman, dessa hjärtan som ändå var tacksamhet mot Herre Kristus. Och tacksamheten fick aldrig något synligt eller hörbart ut. Så går det alltid när människor visserligen kan vara tacksamma, men ändå ständigt måste ta så mycket hänsyn till vad andra tycker och tänker, och som alltid måste vara rädda om sitt eget anseende. Det är brist på ödmjukhet. Brist på en ödmjukhet som reservationslöst överlämnar sig åt Herren. Människorna som Jesus botade från deras myten i helgedomen var alltså tacksamma, men inte tillräckligt ödmjuka i sina hjärtan för att våga och kunna glömma bort människorna runt omkring och hänge sig åt en oreserverad och spontan hyllning till sin hjälpare. Annorlunda förhörde sig med de skriftlärde. De var varken tacksamma eller ödmjuka i hjärtarna, och därför var de oförmögna att prisa Kristus. Men så mycket skickligare var de att kritisera den lovsång som barnen uppstämde till frälsaren. De menade att denna hyllning var otillbörlig. Lovsången i templet tillkom endast Gud och hans utkårade Messias. Men när Jesus ger svar på deras kritik, så säger han ju uttryckligen och tillämpar då på sig själv Herren Guds egna ord av barns och spenabarns mun. Har du berätt i då, Gud? Barnen, de kunde prisa Gud i helgedomen, ty de var fyllda av tacksamhet emot sin vän och sin hjälpare. Och de var ödmjuka nog att icke fråga efter vad folket tyckte eller tänkte om denna Gud. Barnen var äkta och spontana i lovsången till Kristus. Och här har dessa barn något mycket väsentligt att lära oss kristna. När Kristus möter oss i sitt tempel, så väntar han att vår hyllning ska strömma emot honom. En hyllning lika äkta och spontan som barnens i Jerusalems tempel. Men när han stiger in i våra gudstjänstrum, så möter han så många kristna människor som är otacksamma i hjärtana. Än mer som lider av försagdhet och oförmåga att ge uttryck för sin glädje inför Herren Kristus. Därför är lovsången ofta så matt och så orkeslös i våra kyrkor. Man har ju så mycket annat som man menar viktigare att ägna sig åt under gudstjänsten. Guds ord ska predikas rent och klart, och det är viktigt att man lyssnar till det. Den heliga musiken har en förunderlig gåva att ge människor som sitter stilla och lyssnar andligt. Ja visst. Visst ska Guds ord rent och klart vara förkunnat och mottaget i ödmjuka och trogna hjärtan. Och visst ska vi med de heliga tonerna själv lyfta våra själar upp till den himmelska världen och umgås med de heliga. Men för den skull får Guds hus alls inte bli en predikolokal eller en konsertsalong. Jesus har själv sagt: det ska vara ett bönhus. Ett hus för bön och lovsång och tillbedjan. Och om detta försummas, så har något väsentligt, kanske rent av det väsentligaste i vår gudstjänst, slarvats bort. Framför allt ska den kristna lovsången omge och prägla det som är den kristna gudstjänstens kärna och höjdpunkt, den heliga nattvarden. Hur ofta har icke altarets sakrament genom en, jag vill tro det på åtminstone, välmening, men att så felaktig tolkning blivit en dysterhetens måltid, snarare lik en begravningsmåltid kring den döde Kristus, istället för att vara vad den i den äldsta kyrkan var, bröllopsmåltiden, lammets jublande fest, gemenskap med den himmelske brudgummen. Lovsången i Herrens kyrka, den ska alltså rikta sig till Kristus, och den måste komma ur tacksamma och ur ödmjuka hjärta. Det andra som Guds ord säger oss idag är: lovsången i Herrens hus blir utsatt för mycken kritik och gensägelse. När man i Kristi kyrka vill skapa en gudstjänst som bär prägeln av jubel och lovsång till Herren Kristus, så är det så lätt att bli missförstått och utsatt för mycken och sur kritik. Det finns ju rent av människor som knappast kan tänka sig ordet glädje i förbindelse med gudstjänst. Man reagerar instinktivt och säger, ja men gudstjänsten ska väl vara präglad av allvar och högtidlighet. Ja visst ska det det. Och just därför ska ni också bära glädjens kännemärke. Ty det är alls inte så att glädjen och allvaret är varandras fiender, utan tvärtom är och ska vara varandras bundsförvant. För att vår gudstjänst, ja vår personlighets kristna egenart, ska komma till rätt uttryck. För mina vänner, hur går det när glädjen inte längre bär allvarets kännetecken, utan istället gycklet, vanvördnaden, ja kanske råheten? Det blir en glädje som vi i egenskap av kristna människor har all anledning att ha avstånd ifrån. En glädje som icke är allvarlig, utan som endast är en mask och ett narrspel. Men den glädje åter som bär allvarets prägel, men den icke dysterheten, icke stelheten och tråkigheten, utan det djupaste allvaret, i den mening att den är samstämd med det djupaste och finaste i vår personlighet. Ja, med Gud själv. Den glädjen kan vi överlämna oss åt med den största frimodighet och det allra största förtroende. Det är den glädje som skänkes oss i Guds ord. Den glädje som vi får uppleva i altarets allra heligaste sakrament. Den glädje som ska klinga i våra psalmer och i våra lovsånger. Den glädje som ska prägla från början till slut lovsången i Herrens. Den glädjen är alls icke fiende till allvar, men väl en svuren fiende till dråheten, tråkigheten och tristessen, som så gärna vill bli bofasta, åtminstone där svenska menigheter samlas till gudstjänst. Ja, men säger någon, vi ska väl ha det högtidligt i gudstjänst? Ja, högtidligt, men väl inte sen. Vi svenskar är gärna av naturen stela, eller om vi vill använda ett vackrare ord, högtidliga, då ordet taget i en sämre bemärkelse. Men denna den svenska stelheten är inte en dygd som ska prisas, utan ett fel som ska bekämpas. Och vi måste framförallt övervinna denna stelhet i Herrens hus, när vi firar gudstjänst inför den heliges ansikte, i alla de heliga änglarnas gemenskap. Då må stelheten vika och livligheten, entusiasmen, de riktiga och de sunda glädjeyttringarna få komma till tals. Vi måste liksom barnen i Jerusalem tempel bli långt mer spontana och äkta i vår hyllning till Herren Kristus. Då blir gudstjänsten på ett grundligt sätt berikad och förvandlad. För var och en av oss, men också för våra vänner. Dessa vilkas glädje vi delar inför Herrens ansikte. Och åt vilka vi själva kan skänka den glädje som Herren ger åt oss. Då blir det rakt inte så att vi går ut efter avslutad gudstjänst liksom en lättnadens suck genom kyrkporten och tänker, så där jag skönt ut, har jag avverkat den här plikten för några veckor framåt. Utan istället så lämnar vi Herrens hus fylld av längtan efter att klockorna snart igen ska få falla oss samman, så så att vi åter får mötas inför Herrens altare och prisa och lova Gud i en äkta och spontan lycka. Det var fariseerna och de skriftlärde i Jerusalems tempel som var så flinka när det gällde att kritisera den lovsång som Herren Jesus fick mottaga av barnet där. Må vi se till, vi som ju av naturen aldrig har en liten farisé boende i våra egna hjärtan, en liten farisé som så lätt vill förleda oss till mycket som inte är i överensstämmelse med kristen tro och kristet liv. Må vi se till att vi icke måste bliva fariseiska på den punkten, att den lovsång, den glädjebjuda tillbedjan som gives Herren Kristus i vår helgedom av oss bemötes med kritik och synsätt. Det tredje och sista som Guds ord vill lägga på vårt hjärta idag är att lovsången i Herrens hus är en återklang av lovsången inför Guds tron i himmelen. Den helige Mikaels dag, änglarnas förunderliga högtidsdag, öppnar våra ögon för den himmelska världens verkligheter och låter vår blick tränga genom himlarymderna ända fram till Guds tron, där hans bevingade tjänarskaror prisar och lovar i tusen sinom tusen. Men vi har redan i dagens skriftetal blivit erinrade om att de heliga änglarnas uppgift inte bara är att stå inför Guds tron och sjunga lovsånger och spela harpa, utan deras uppgift är att kämpa och strida. Den kamp som ska föra Guds rike till seger, den kamp som pågår både på jorden och i himlarymderna. Hur förunderligt, kära kristne, är det icke att vi har bundsförvanter, vi som under Jesu Kristi ledning vill kämpa i denna strid. Vi har bundsförvanter icke långt i det mer kristna på jorden, utan också i de heliga änglarna i himlen. Och det ska du veta, kära vän, när du står där i vardagslivet, många prövningar och frestelser och bekymmer och syndafall. Guds heliga änglar går också vid din sida och erbjuder dig sina goda råd och sina tjänster. Men du måste tro på dem, liksom på deras himmelska uppdragsgivare, för att kunna ta emot deras hjälp. Och du måste bekänna din egen mänskliga skröplighet och svaghet och ditt behov av hjälpen från himmelen. Gör du det, så ska du snart till din förundran finna att du inte är frigiven och utlämnad åt världens onda makter. Även om du tycker dig stå där ensam och övergiven av människor, så står dock Gud och Herren Kristus och hans heliga änglar på din sida. Och när så sabbatsklockorna kallar och du träder inom helgedomens murar för att fira gudstjänst, då ska du tänka på att där omkring dig i kyrkbänkarna, där är inte bara dina medmänniskor, kända och okända, utan här finns de heliga änglarna. Om vi stilla lyssnar och mediterar över Guds ords förunderliga budskap, så kan vi liksom höra den sakta susningen av deras vingar. Och vi kan känna oss i gudstjänstens tillbedjan och lovsång och innan dagens måltid inför Herrens ansikte känna oss införsatta i denna heliga gemenskap. Och då förstår vi att en gudstjänst som vi firar här i den nordiska helgedomen, den är föraningen, ja försmaken av den gudstjänst vi en gång ska få delta i den himmelska helgedomen. Och att en lovsång som här stiger upp under de jordiska tempelvalven är en föraning, ja en återklang av lovsången som ständigt brusar kring Guds tron i himmelen. Gudstjänsten i den jordiska helgedomen och gudstjänsten inför Guds tron i himmelen, de två följer. Och liksom inte kan tänka oss den himmelska världens verkligheter utan att samtidigt se för vårt inre öga bilden av den oändliga vitklädda lovsjungande skaran inför Guds himmelska tron. Lika lite kan vi, om vi vill vara realister, tänka oss det kristna livet här på jorden utan att därmed också tänka på gudstjänsten i den nordiska helgedomen. Det må vara en mäktig katedral eller en anspråkslös landsortskyrka. Det må vara en församling av bildade eller olärda, av unga eller gamla. Ändå Guds stora och trogna och ödmjuka allmoge som står där inför sin konungs och frälsares ansikte. Och då är det ju också så naturligt och riktigt att den bok i vår bibel som mer än någon annan undervisar oss om den himmelska världen och dess verkligheter, Johannes Uppenbar, också i den bok som bättre och mer detaljerat än någon annan framställer för oss gudstjänstlivet sådant det leder i de äldsta kristna församlingarna. Så må vi aldrig glömma bort när vi prisar och lovar Herren i hans helgedom att vår lovsång här ska vara en återklang av den aldrig tystnande lovsången. Änglarnas, helgonens och alla återlösta och frälstas lovsång inför Guds himmelska tron. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Låt oss bedja. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska förare, utan dagligen tillväxa i tro och kärlek och tålamod intill änden och varna saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
Gracias. Amen.